Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
.202 NHL-mål gjorde Anson Carter under hockeykarriären. Kanadensaren som avgjorde VM-finalen 2003 mot Tre Kronor med sitt mål i förlängningen. Kommer ni ihåg? Ett mål som videogranskades under lång tid innan det för Sverige förlustgivande beslutet kom.
Och apropå historiska Tre Kronor-förluster, 202 som i 2-0-2, 20-2, 2002 förlorade ju Sverige mot Vitryssland i Salt Lake City.
Mm, fruktansvärt. Nej, fy fan. Burr. Tommy Salo var ju målvakt då. Den målvakt som annars har gjort flest landskamper för Tre Kronor är Leif Honken Holmqvist. Han gjorde, just det, 202 A-kamper.
Renault 202 hette Formel 1-bilen 2002 som engelsmannen Jenson Button körde, för övrigt den enda säsongen som Button körde en Renault just.
202-åskådare såg det allsvenska fotbollsmötet mellan Dalkurd och Häcken på Gavlevallen förra året 2018. Allsvenskans näst sämsta publiksiffra genom tiderna.
202 guld har Sverige tagit i OS-historien, alltså vinter- och sommar-OS sammanlagt.
Totalt 202 hållna nollor är rekordet för en målvakt i Premier League. Rekordmannen som vi vill mest förknippa med Chelsea är Peter Cech, som dock avslutade sin karriär i Arsenal.
202 matcher är rekordet i antalet inbördes möten mellan två klubbar i just England i den engelska högsta divisionen. Inga lag har mötts fler gånger än Aston Villa och Everton.
Och i förra avsnittet lärde vi oss ju av Daniel Ståhls isländske tränare Hafsteinsson att världens just nu bästa diskuskastare Ståhl är 202 cm lång.
Och det här är 202, torsdagsutgåvan av Sporthuset.
Som startar nu.
Lasse och Tommy här på plats i Gustavsberg, och det var länge sedan du har varit på stranden rätt mycket, va? Camilla Enström, välkommen tillbaka.
Ja, men tack snälla. Inte så mycket strand faktiskt, utan mer powerwalkande med barnvagn i Spanien. Så jag har fått lite sol medan jag har rört på mig i alla fall.
Ja, du har gått längs stranden i alla fall.
Jag har gått längs stranden, det har jag faktiskt gjort. Och väldigt kuperat är det ju där, så man får ju bra backträning i nästan vilken riktning man än går åt.
Men du har ju varit på stranden i alla fall, Tommy.
Ja, du tänker på färgen eller?
Ja, du har ju en viss förmåga att se lite
vallonsk ut.
Ja, exakt. Ja, och sommaren underlättar ju det. Ja. Men du, förra veckan, du hade ju en gästsporthus där med friidrottstemat förra veckan. Jag måste säga, jag blev ju djupt imponerad av Andreas Almgrens referatförmåga.
Nu,
jag menar, alltså, han körde ju något annat, men liksom han gjorde det med rätt tempo, som att han verkligen, han kunde ha lärt sig något utav 800-meterslopp utan till då. Mm. Och då körde han det slutvarvet helt, och vilken röst han hade. Ja. Vilken otroligt bra radioröst.
Men det var häftigt också, för jag hade inte nämnt det där innan, men jag vet att han har gjort det någon gång till mig, föredragit det där referatet, men det var inte så att du förberedde på här inför podden, utan han tog det bara ur bakfickan.
Och det gör ju det hela ännu mer imponerande, tycker jag, när man ta någonting på uppstuds så där, inte liksom har fått förbereda sig och är beredd på att frågan ska komma. Så att, ja, det var kyligt av honom.
Vi måste ta fram de här handskarna, Lasse, för vi måste ta det direkt här. Det var ju så att vi auktionerade ut boxningshandskar signerade av Ingmar Johansson, Ingo. Det var ju, vi hade ju hans...
Jag lyfter med stor försiktighet nu.
Hans son och sonson som var med i avsnitt 200. Limited edition, handskar för att hylla tungviktsvärldsmästaren. Har funnits med på kortare utställningar på Idrottsmuseet i Stockholm och i Göteborg. Och efter en intensiv budgivning så står det nu klart att de här handskarna, se om du kan hålla upp dem så Camilla ser dem där också.
Americaners, the heavyweight champions on May 20th, 1977. Det är guldfärgade handskar, det är gula, vad är det man kan säga? Det är en gul dekal på, får jag säga så? Med svart text, Everlast, made in the United States of America.
Det är grymt häftigt.
Originalnamnteckning på de båda. Den ena handskens namnteckning av Ingmar Johansson är något bättre än den andra. Där ser du det, Camilla? Mm.
Du, Camilla, Christer i Karlstad, han budade alltså hem de här handskarna. Vet du vad de gick för, handskarna?
Ingen aning.
Gissa bara så här, mellan tummen och pekfingret. Dra till med en gissning.
Ja, vad ska jag dra till med? Nej, men jag chansar ganska högt och säger 20 000.
Oh, det var högt, men de gick för ännu mer. 25 000.
Va? De gjorde det?
Ja, 25 000.
Ja, det är ju riktigt, riktigt bra.
Johansson, hör du gökarna? Johansson, häng med i krökarna. Johansson, ser du lökarna? Se hur alla björkar slagit ut. Skynda dig, skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fjädrar glittrar. Skynda dig, marken kläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Johansson, hör du strängarna? Johansson, var med i svängarna. Johansson, ser du längarna? Häggen doftar redan med vårt hus.
Applåder till vinnande budgivaren. Och vederbörande får alltså själv då bestämma var pengarna ska skänkas till inom ramen för begärtansvärt ändamål inom idrotten.
Och han har bestämt sig.
Nämligen?
Parasportklubben IK Karlstad. En klubb med både fotboll och innebandy på programmet. Den här föreningen då som fördjupar sig i idrott för funktionshindrade. Och när jag meddelade det till Ingos barnbarn Tim så blev han ännu glad. Först blev han glad över att hörde beloppet, att de var så pass populära handskarna. Men det var ju så att Ingo var en person som alltid tyckte att alla skulle ha samma förutsättningar. Vi pratade om att han var jordnära och så vidare. Ingen skulle särbehandlas inom sporten. Och han var därför alltid en stor support just utav parasporten och funktionshindrade.
Mycket bra. Vi gratulerar vinnande budgivaren.
Ja, men det är ju jättefint och jag gillar verkligen det här när man faktiskt kan använda, om man får säga använda, idrottsprofiler och inte minst deras saker för att faktiskt samla ihop pengar och kunna ge till något välgörande ändamål. Jag själv har ju auktionerat ut ett antal matchtröjor, hockeymatchtröjor när jag gjorde min podd Vägen till toppen.
Sporthuset 202.
Men du, Örnsköldsvik, hur är det så här i juli?
Ja, men det är ju lite upp och ner. Igår var det strålande sol, nästan för varmt kan man säga, för varmt. Det var väldigt varmt. Men idag öppnar man, eller tittar man ut genom fönstret och då är det grått, grått, grått och regnar. Så lite tråkigt. Bra dag för podd dock.
Ja, vi kallar det för svensk sommar.
Ja, det är exakt svensk sommar.
Jag har ju varit på västkusten en vecka och kört...
Varit i solen.
Ja, precis. Jobb, semester, jobb. Först jobb i Varberg. Det var ju fridrotten där när vi hade podden. Det var speaker. Sen tog jag in ett par dagar på Falkenbergs strandbad. Och det var det närmaste man kommer Marbella, tror jag, i Sverige.
Ja, det måste ju vara väderrelaterat.
Ja, i och för sig. Men väldigt fint, väldigt fin anläggning.
Ja, okay.
Och sen vidare då till Båstadtennisen. Jag gillar ju tennis, så att jag jobbade där för Kanal 9. Så, men jag
får bara säga, det var ju så roligt. Du hackade på mig att jag engagerar mig så mycket i väder jämt och ständigt. Men vad tror du, Camilla, att jag får för sms från Tommy på finaldagen där i Båstad? När han satt i någon regnskrig. Vad tror du han skickade?
En vill han veta. Väderrapport.
Exakt. Kan du titta i din app hur det blir med regnet i Båstad idag?
Men vad tror du det kan bero på då? Det är ju att de slutar ju spela annars.
Ja,
men det är bara intressant. Du vill inte bli blöt i håret, Tommy.
Det är precis
så. Men är det så här, måste man verkligen stoppa spelet så fort det kommer en liten vattendropp i tennis? Jag menar, de hoppar ju stav och i friidrott och så vidare fast det hellregnar. Men en liten vattendroppe.
Men de servar ju inte om någon nyser.
Nej, det är
quiet,
ju det som är problemet.
Quiet, please.
Men efter att ha upplevt den här Båstad-tennisen... Nej, men det blir vi bättre. Det blir vi bättre. Okay. Det går åt rätt håll. Men då i alla fall så har jag liksom inte, jag skannade av, jag hängde aldrig med i den här Radetinats och avstängd, och jag orkar bara inte. Svenska fotbollförbundet är avstängd, Olof Lund twittrar, Jonas Dahlqvist, Lasse Granqvist, det här är dåligt, uselt, dåligt svensk fotboll, skärp till er. Så gör det här bara tydligt nu, jag skulle veta vad var det som hände här.
Men just precis det, din reaktion där tror jag väl många har.
Ah, okay,
orkar inte engagera sig i reglerna, vad är det här? Så, här, så försvinner den. Men fakta är att Svenska fotbollförbundet sköter de här ärendena på tok för dåligt. Det är fakta. Fakta är att Haris Radetinac kommer alltså in sent i en närkampssituation mot Arnold Traustason när Djurgården möter Malmö FF i en supermatch på Tele2 Arena i Stockholm. Och effekten blir att Radetinac stämplar rätt fult. Det kan nog anses vara liksom vårdslöst spel och så vidare, så att det ska vara ett rött kort. Domaren missar stämplingen. Han missar stämplingen. Och erkänner också det i efterhand. Och Malmö FF reagerade på detta och anmäler Djurgårdsspelare. Det är en annan diskussion. Ska klubbar anmäla varandra? Ska inte matchen avgöras på plan? Men vi lämnar den diskussionen så länge och bara håller oss till själva sakärendet. Så går disciplinnämnden i Svenska fotbollförbundet in och tittar på ärendet. Och så säger de så här: nej, vi har nu hört domaren och tittar på det här. Vi tar inte upp ärendet. Därför att domaren har gjort sin bedömning av händelsen. Och när domaren då bedömer händelsen så säger han så här: jag såg inte stämplingen. Nej. Så disciplinnämnden tar inte upp ärendet därför att de hävdar att domarna har sett det, och i sitt yttrande säger domarna: jag såg inte. Men fotbollen låter alltså då tar inte ens upp och tittar närmare på, ska det här vara, är det här fuffens, var det här så pass att den här killen ska, eller, i det här fallet var det ju Haris Radetinac, ska han behöva vara avstängd någon sväng till följd av detta? Det skiter man i och gömmer sig bakom av att domaren borde väl då ha sett stämplingen när han såg själva närkampen liksom. Och jag tycker det är fel. Jag tycker fotbollen sviker ett ansvar. Dels mot utövarna, det är en säkerhet för spelarna vi pratar om, men också mot domarna. Därför att fotbollen sätter domarna i en situation att tvunget avgöra ärendet på spelplanen, och då tydliggörs ju domarnas misstag ännu mer.
Men den kärnfrågan tycker jag är: vad säger regelverket? Får disciplinnämnden inte ta upp ärendet när domaren har sett händelsen?
Så står det. Men frågan är ju, han såg ju inte.
Nej, han kollade vad jag förstod på andra benet, var ju hans förklaring, att han såg inte på det ben där träffen faktiskt träffade.
Vänd inte andra kinden till, vänd andra benet till. Men det är korrekt. Fotbollen har alltså det regelverket. Och då kan man då, i det här fallet då, jag förutsätter ju att juristerna här, för det är jurister, att de såklart nogsamt tittar på regelverket och då ser till att det här ska vi minsann inte ta upp, därför att då blir det tokerier. Så då bör man ändra det regelverket omgående.
Men hur kan det då komma sig att, var det inte tidigare i våras när Paulinho blev avstängd i Svenska cupen? Och då gick ju disciplinnämnden in och sen hävde den avstängningen. Han fick 2 gula kort. Och jag menar, de situationerna måste ju också domaren ha sett, eftersom han har utdömt ett gult kort. Och då ändrar ju disciplinnämnden det beslutet, och det borde ju vara samma sak oavsett om man ska dela ut ett straff eller om man ska häva ett straff, eller? Mm.
Ja, du har helt rätt i att, men där har du också en regel som säger att det får de göra. Om det delas ut en felaktig bestraffning så kan de gå in och ta bort den i efterhand.
Ja, men och jag tycker att det känns ju helt ologiskt, om jag ska vara ärlig. Så att det är liksom, de får kliva in när det är någon som har fått ett litet för hårt straff. Men när det är någon som skulle behöva ett straff, då får de inte vara där och peta.
Nej.
Exakt. Och trovärdigheten för att idrotten ska hantera den här typen av frågor själv och fristående, det prövas ju när man har den här typen av regelverk. Och varför låter man fuffens komma undan? Alltså grundförutsättningen i ett regelverk ska ju vara att de som gör fel ska kunna bestraffas för det. Du gjorde fel, du ska säga så. Det är ju grunderna i regelverket. Men det så är det inte. Utan det, och även om det är uppenbart. Det är ungefär som tv-bilden inte finns. Mm. Utan vi sitter bara och läser liksom våra juridiska skrifter bara, och så sitter vi bara: nej, det här går inte. Och jag säger: nej, men hur de ska göra? De ska göra som hockeyn gör. Svenska hockeyligan har en hantering av sina bestraffningsärenden som är fullständig världsklass, tänkte jag säga, men den är Sverigeledande. Nämligen, det händer någonting i någon match på kvällen. Det är mycket av spelarnas säkerhet det handlar om där också.
Precis.
Vilket är faktiskt det vi pratar om här också i det här fallet. När en spelare blir skadad och får lämna och bryta matchen på grund av en stämpling. Men senare samma kväll så kommer rapporterna in till disciplinnämnden. De skickade för yttrande på morgonen. Klockan 8 på morgonen så står det här kommer vi skicka ut för yttrande. Det behöver ju inte vara domarna som anmält. Det kan ju anmälas av situationsrummet också. De särskilda sitter och tittar. Det har vi snackat om också. Klockan 8 på morgonen på hemsidan står det: de här grejerna tittar vi på idag. Klockan 12 kommer beslutet. Bam, bam, bam. Snabbt. effektivt, professionellt. Fotbollen, vi har inte sett något.
Är du förbannad eller?
Vad är det för nivå?
Det verkar så.
Det här är ju inte en fråga för domarna. Jag menar ju att ett fungerande disciplinärt organ, ett disciplinutskott som fungerar, de hjälper ju domarna. Det ska ju vara en hjälp för domarna. Om du har en spelare som hoppar och studsar och får aggressivt beteende runt en assisterande domare, hur kan han få komma undan? Hur kan fotbollen låta det ske? Och jag jagar inte berörd spelare. Det är inte så, men alltså, hur kan man i sakfrågan låta vederbörande bara komma undan? Jag tycker det är så konstigt.
Högt i tak i sporthuset.
Camilla, vet du vad jag tror?
Nej, vadå?
Jag tror nästan inte Tommy har varit gladare än när rubriken kom att allt konstgräs kopplat till fotboll då, exempelvis ska förbjudas från 2022. Du har ju snattrat om detta, och det finns ju det här är ju en stor fråga för de som hävdar att det spelas bättre fotboll på Gunnar Nordahls tid. Nej, men alltså det är sämre fotboll med underlag som är artificiellt, som är konstgjort, utan det är naturgräs som gäller. Och nu ska det förbjudas, så du måste ju ha spruckit upp ett stort leende.
Nej, faktiskt inte. För att det här är ju, alltså, det var ju...
Man måste faktiskt vara till sanningen i podden.
Nej, men jag tycker ju att på elitnivå så ska det inte vara konstgräs, så enkelt är det. Alltså när vi kommer upp i allsvenskan, kanske superettan. Alla allsvenska lag borde självklart spela på natur- eller hybridgräs. Det är ju bara att titta på hur det ser ut runt om i fotbollseuropa, Champions League, VM, EM. Det är inga konstgräs där inte. Det blir en annan typ av spelare som kommer fram. Vi får fel typ av fotbollsspelare, och svensk fotboll, inte minst när det kommer in tv-pengar, att de måste lägga pengar på att vi har naturgräsplaner eller hybridplaner i allsvenskan. Men när det gäller ungdomsverksamhet och så är ju konstgräs någonting riktigt bra för svensk fotboll. Där är alltså, vi har kunnat byta ut gruset som jag själv spelade på när jag var liten. Och det finns ju 1000 konstgräsplaner i Sverige. Men nu kom det alltså då från EU, det är det du syftar på, det lastat från och med 2022, så vill EU förbjuda det konstgräs som används på majoriteten av alla fotbollsplaner idag. Det skulle innebära enorma kostnader för svenska kommuner och en enorm påverkan på svensk fotboll, framförallt då barn- och ungdomsidrotten. Och det är den ansedda tyska tidningen Welt am Sonntag som skriver att EU vill förbjuda det här. Men det är också så, jag pratar med både på Stockholms fotbollförbund och Svenska fotbollförbund, de känner till det här sedan tidigare. Och problemet är ju då, ja, det här utav miljöskäl helt enkelt, inget annat. Jag har ju en annan tagning på det, det är det här att jag tycker inte att man ska spela på toppnivå på konstgräs. Men här handlar det om miljön, alltså det innehåller vulkaniserat gummi som man använder som fyllnad då för att göra planerna bättre. Och det är ju miljöfarligt anses det. Och det här förbudet ska då gälla från och med 2022. Och jag känner väl så här då att om det är miljöfarligt där, om det är tokigt för miljön, så är det såklart att det ska åtgärdas. Och på det sättet måste man i så fall hålla med EU. Men det blir en tuff smäll för svensk fotboll som egentligen lever på konstgräsplanerna nu.
Alltså jag tror att vi kan stryka det där om det är dåligt för miljön, för det har Naturvårdsverket slagit fast att de har liksom identifierat att spridning av så kallat granulat, det är väl det det kallas, det man fyller de här planerna med, från konstgräsplaner är en vanlig liksom källa till utsläpp av mikroplaster. Det har nog de flesta av oss hört talas om. Och det är de som är skadliga när de kommer i naturen, för det bryts inte ner. Det är liksom så oorganiskt som det kan bli. Och då skadar det både miljö och det skadar djuren som finns där. Och vi har bara en planet. Så enkelt är det liksom. Och om de här plasterna orsakar skada i naturen, vilket det är fastslaget att de gör, så är ju det uppenbarligen ett problem som vi måste ta tag i. Ja. Men samtidigt som måste man ju säga då ett förbud mot de här konstgräsplanerna skulle vara helt förödande för hundratusentals barn och ungdomar säkerligen. Inte minst här uppe i norra Sverige får vi inte glömma, där är säsongen för naturgräs rätt så kort. Och vi vill ju inte att ta bort möjligheten för barn och unga att faktiskt få spela fotboll. Så där måste man ju försöka hitta en lösning där vi både kan göra någonting hållbart för naturen och miljön, men samtidigt låta ungdomar fortsätta spela fotboll. Och där har man ju tittat lite grann på andra material som man kan fylla planen med, som kokos och kork och så vidare och så vidare. Men det är frågan om man kan hitta något material då som är, finns i tillräckligt stor mängd, som är organiskt och som inte kostar skjortan.
Men för att förtydliga vad jag tycker då, så är det att jag tycker såklart att det är bra att man tar tag i miljöfrågan. Och om det är så, eller när det är så, ska jag ändra till, att de är miljöfarliga, de här planerna, så bör det åtgärdas. Men jag gillar ju att konstgräs finns, och jag hoppas att man ska hitta en lösning på det så konstgräs kan fortsätta finnas. För det är ju 4 gånger mer nyttjandegrad än de som tidigare haft gräs, till exempel, för ungdomar att röra på sig, helt enkelt, för barn och ungdomar. Så att på det sättet gillar jag konstgräs. Men när vi kommer upp på högsta nivå i allsvensk fotboll, så är det ju då en parodi, tycker jag, att 10 av 16 lag i fotbollsallsvenskan spelar på konstgräs.
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Det gemensamma arbetet med Sporthuset går vidare med er som lyssnar. Tack för att ni bidrar. @ Sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vår hemsida. Där finns det också kontaktformulär att höra av sig till oss. Och de som gjorde det när det gäller vårt intro, var bra tryck kring 202. Det verkar vara en skön siffra att komma på inspel kring. Det var till exempel Felix Berggren, Johan Larsson, Anders Fyr, Jonathan Smeds, Linus Kjellberg, Henrik Eneroth, Pontus Karlsson, Mikael Häggström som hade olika typer av inspel kring 202. Och sen det här när, vad vi ska prata om och med tankegångar, då kom det upp en sak som är banderoller faktiskt på allsvenska arenorna nu i den senaste tiden. Det handlar om den här konflikten om Bovallen ute i Nacka, i närheten i våra trakter, Lasse. Vi bor ju ute på Värmdö, och Bovallen som ligger i Nacka. Det är en rättsprocess som pågår i Nacka. Då Svante Störling med flera som hörde av sig och tyckte att det här bör ni ju snacka om. Länsstyrelsen och miljödomstolen har kommit fram till ett beslut som är till grannarnas fördel och som innebär ett prejudikat som påverkar idrottsanläggningar över hela Sverige. Konflikten handlar alltså om, till exempel så gäller det också Ursviks IP i Sundbyberg. Klagomål från grannar i området där det finns fotbollsplaner och idrottsverksamhet på grund av oacceptabla bullernivåer vid deras tomter. Och då har man då gjort mätningar, Naturvårdsverkets riktvärde på 45 decibel överskrids, och det innebär att man har fått begränsa tiderna på de här fotbollsplanerna. Högtalarsystemet på Bovallen till exempel får bara användas 4 gånger om året, och ingen organiserad verksamhet alls kan bedrivas på idrottsplatsen under hela juli månad. Restriktioner, bullerskydd måste uppföras, flera meter högt bullerskydd har det kommit beslut om, som då har överklagats och så. Så det är där vi ligger just nu. Vi pratar också, Lasse, med Lars Ekholm som är en vän till dig som jobbar på Stockholms fotbollförbund.
Ja, ordförande i Stockholms fotbollförbund och sitter med i anläggningskommittén i Svenska fotbollförbundet.
Just det, så det här är verkligen hans ämne. Vad säger han?
Ja, han ger ju den här bakgrunden då, men det, alltså, det är ju påfrestande att vi ska ha så svårt för oss. Vi pratar alltså här inte om en idrottsaktivitet som pågår mellan 22.06 eller 22.07. När man bor i hyreshus så får det, då ska det vara lugnt, liksom. Då vill man att det ska vara lite tyst så man kan knoppa. Det är ju inte det det handlar om. Utan det här är ju barn- och ungdomsträningar. Liksom. Och då har de stått och mätt då decibelnivå när tränaren ropar samling, samling här!
För det där som då, du gjorde nu, det tror jag är ungefär 60 decibel.
Ja, och då står de och mäter det då. De har aldrig åkt tunnelbana i Moskva.
Aj, jävlar vad den låter alltså. Man måste alltså öronproppa.
Ja, det är 110 decibel. Vi hade ju en decibelmätare med oss bara på kul då. Så här. Men du vet att, herregud, vad de hade stängt ner hela tunnelbanesystemet. Men alltså, tänk att vi har det så i Sverige att då är det alltså så att då kan enskilda människor som gör den här mätningen med juridikens hjälp då kväsa och tysta barn, ungdomar och idrottsrörelsen. Det ska vara tyst här. Vi grillar. Jag tycker liksom att det är... Jag blir så uppgiven. Tänk att det kan vara på det viset.
Ja, men det pågår ju en ständig debatt om att barn och ungdomar rör sig för lite. Och att hur ska man komma till rätta med stillasittandet och få barn att aktivera sig. Och det går ju liksom helt emot då om de barn som faktiskt är ute och aktiverar sig inte får låta någonting. De måste, liksom, det måste vara knäpptyst. Visst att man kan förstå att grannarna tycker att det är lite störande, och de har ju också fått rätt i flera instanser. Mm. Men jag tycker inte att några enskildas intressen kan få gå före möjligheten för barn och ungdomar att utöva sport. då, liksom, då skulle vi inte kunna ha några fotbollsplaner i någon av de stora städerna i Sverige. Eller så skulle vi då behöva mura in alla de här planerna, och då pratar vi dels en jättestor kostnad och också lite grann en säkerhetsaspekt. För vem skulle då vilja vara där sent på kvällarna? Ingen skulle ha koll på vad som händer, och jag tror inte jag skulle släppa min dotter dit en sen kväll ensam.
Det jag tycker är konstigt också, Bovallen till exempel har ju funnits sedan slutet av 50-talet, och har man valt att bosätta sig vid en aktiv idrottsplats, då känns det ju som att man bör vara beredd på att det kommer låta lite grann från den där planen.
Ja, men hur ska vi lösa det här? Alltså, det flyttar ju in allt mer i storstadsregionerna. Stockholmsområdet är ju absolut inget undantag. Det är en ganska kraftig befolkningsökning. Men hur ska det kunna lösa sig med att bygga bostäder och bo under förutsättningen då att det ska vara på det här sättet som vi snackar om nu? Mm. Och igen, det här är ju ingenting som stör nattliga bilden.
Nej.
Och de får inte ha högtalare ut. Vad är det för dumhet?
Fyra gånger om året får de bara ha det nu.
Men hur kan det vara störande? Klockan 16.00 en lördag eftermiddag att du får höra vilka det är som ska lira på fotbollsplanen en bit bort. Det är omöjligt. Hur kan det vara störande? Sportsändningar i radio måste stoppas. Det är för höga decibelnivåer när kommentatorerna ropar till. Mm. Det måste stoppas.
Det är ju en kalldusch för dig, Lasse.
Kalldusch.
Om det kommer bli så.
Jag tycker det är en annan grej som är kul med det här. Och det är att det här är ju inte fotbollen är ju ingen part i det här vi snackar om Bovallen. Utan det är alltså miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun som har drivit ärendet och ska stänga Bovallen här nu med de här grejerna som vi snackar om, och bullerplank och grejer. Mm. Och de som vill hålla det öppet, det är fritidsnämnden i Nacka kommun. Mm. Så vilket alltså innebär att det är två stycken nämnder inom ramen för Nacka kommun. Och jag undrar så här, har de olika jurister då som sitter, eller är det samma Nisse eller Nissa som sitter där då liksom och säger så här, klockan 10 då är det miljö- och stadsbyggnad som föredrar, och klockan 12 då kommer fritidsnämnden, och då tar jag med min lösmustasch så att de inte ser att det är samma. Men givetvis så är det dessutom någon som då har inom ramen för Nacka kommun har ju hyrt en konsult för att fixa det här. Så det kommer ju rejäla jävla räkningar som bara bam, 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 bara staplas upp, vet du, till den här stackars kommundirektören som sitter och tänker, men gud, den namnet känner jag igen, inte samma jurist. Nej, jag undrar vad det är som händer.
Hur var det med din sunt förnuft?
Ja, det finns en som säger
Oscar Wilde, eller?
Ja, men regler är till för idioter. Vi andra använder sunt förnuft.
Just det.
Men det exkluderar ju all juridik.
När de tar de här besluten, då tittar de bara på decibelmätaren, och sen så likställer de då barn och ungdomars fotbollsspelande med industribuller. Där blir det ju ett...
Det blir fullt absurt.
Extremt fel, liksom, för det går inte att göra på det sättet. Och om det här nu skulle att man i liksom högsta instans nu faktiskt dömer till grannarnas fördel, så är åtminstone jag väldigt oroad, för vad händer då i resten av Sverige om det blir liksom vägledande, att nej, om ni har en fotbollsplan nära er, kära grannar, då är det bara att klaga och sen så kan vi bomma igen den.
Men kan man inte bara säga så här, att om planen fanns där före, innan ni flyttade dit, så ta flack. Varför flyttar ni dit då? Det måste ju finnas någon regel som kan skrivas in som heter så också. När vi inte pratar om extrema saker, det är inte extrema ljudnivåer. Det är ju inte störande som är sent på kvällar, det är inte på nätter, det är inte på tidiga morgnar.
Nej, men det är lägre än vanligt tal, som jag förstår. Vanligt tal ligger på ungefär 60 decibel.
Exakt, så det är inga extrema nivåer vi pratar om.
Det man har gått på, det är det här lite lågintensiva, dova industrimullret.
Mm. Varför är det inte någon som säger så här, så här kan vi inte ha det? Vi kan inte ha det på ett sätt som gör att vi likställer barn och ungdomars fotbollande, i det här fallet är det ju det handlar om, med industribuller. Det går inte. Ja, men det står så i lag. Ja, men bra. Då skickar vi in lagrådet här och tar varenda... Det måste ju finnas mängder med jurister inom ramen för statlig förvaltning.
Det är det Thomas Boström vill, för justitieministern som också är ordförande i BOF förut. Han har ju legat på att regeringen ska ta upp frågan då.
Men det var väl någon som sa att han hade några år på sig när han satt i den positionen.
Men han säger ju också det, att det här kommer innebära... Ja, men framförallt storstäder, där blir jag allra värst då, Malmö, Göteborg, Stockholm, för det är där man har alltid egentligen grannar nära idrottsplatser.
Ja, men det säger sig självt att det kommer ju i princip inte gå att ha några planer i stadskärnorna då, utan då får man flytta dem längre ut från stan. Och vad händer då? Ja, men då blir det ju helt plötsligt ännu mer en klassfråga, vilka som faktiskt kan spela fotboll, vilka som har föräldrar som har både tid och råd att då skjutsa sina barn ut till de här fotbollsplanerna. Ja, och det här och med spontanindrott, den försvinner ju liksom, ja, allt mer för varje sånt här beslut som tas.
Och hur ska de ta sig till fotbollsplanen? Sa du skjutsa? Med bil? Vad har bilen, ja, på sig? Däck? Aha, vad är det för gummi på däcken? Är det granulat i det? Ska de rulla ännu längre? Aha, ja.
Och vad släpper de ihop ut? Det här, inte bra för miljön. Men du,
snubbeltråden blir bara värre och värre för svensk ungdomsidrott och ungdomsfotboll här, känns det som. Det är ett mardrömsavsnitt här.
Verkligen.
Svensk ungdomsfotboll.
Ja, men alltså när man summerar det så finns det ju många orosmoln att ta i tur med, helt klart.
Men fritidsnämnden hade kunnat slaga upp det där bullerskyddet då, men det vill de väl inte göra, för det kostar ju pengar, va?
Så, alltså, det är bara Duplantis som kan ta sig över det där bullerskyddet.
Ja, det är så när du kommer till träning. Ja.
6 meter. Ja.
Jag tror att det rörde sig om i just det här Bovallenfallet 11 grannar. Okej, 11 grannar, men tänk hur många barn och ungdomar som nyttjar den planen. Och ändå så dömer man åt grannarnas fördel. Jag menar, det är ju säkert, ja, inte vet jag, hundratals som är på den här planen, och de ska deras rätt att utöva sport där ska tas bort då, om man inte bygger upp bullerplank för tiotals miljoner.
Obegripligt. Mm.
Öppet hus i sporthuset.
Eller fotbollen på högsta nivå, så hörde Fredrik Norrström av sig och tyckte att vi från senaste allsvenska tiden bör plussa för Sirius-tränaren Mircea Jelicak. Det var ju så på presskonferensen efter den oavgjorda matchen mellan Malmö och Sirius, mellan Malmös Ove Rössler och Sirius-tränaren Mircea Jelicak, som det hettade till. Efter att Jelicak gett sin syn på matchen gick ordet över till Rössler, och han inledde med att klappa Jelicak på axeln. Så kanske möjligt lite överlägset ut och säga grattis till en poäng. Bra jobbat!
Congratulations to a point. Well done.
I'm not satisfied. I want 3 points.
Okay, good. I don't think you deserve that.
I don't think you should say congratulations to 1 point.
Okay, sorry about that. I just want to be polite. So.
Vad de säger i Bamse? Om man är väldigt stark så måste man också vara väldigt snäll.
Exakt.
Men det är väl lite så. Jag menar, har man 500 miljoner på kontot och bara rasslar in Europa-triumf för allting, så behöver man inte. Då får man kanske vara lite försiktig. Det är möjligt, vi ska inte utesluta att det bara blev så här från Rösslers sida. Jag vet inte om det bara var obetänksamt på något sätt. Men helt klart är det att med tanke på hur snabbt Jelicak reagerade, så hamnade ju Rössler på minus.
Men det är ju han klappar ju inte till honom, han klappar honom på axeln. Men alltså grejen är ju att det är osmart gjort, kan jag tycka. Därför att har du misslyckats med att ta 3 poäng hemma mot ett lag som är väsentligt sämre, och du ska liksom, kravbilden är supertydlig, så är det klart, det är ju tungt i sig. Mm. Det är lite osmart nästan. Jag ifrågasätter inte intelligensen hos Ove Rössler, är en mycket intelligent person. Men alltså, det är lite osmart generellt sett att sätta sin situation av att dessutom liksom göra en sån där grej. Jag vill hylla Sirius. Jag menar, Sirius har slagit IFK Norrköping på Östgötaporten. De kryssar Malmö FF på Malmö stadion. Det är det inte många som kommer ifrån under en säsong med de 2 kombinerade resultaten. Det är ju superstarka resultat. Och Mircea Jelicaks blixtsnabba uppfattningsförmåga, sitter inte och gratulerar mig till 1 poäng. Jag kom hit för 3. Den ställer ju Rössler i det här sammanhanget också. Liksom, så han försöker ju liksom bara ta sig vidare på något sätt. Därför att Malmö, jag satt ju själv och tittade på matchen. Malmö var ju i den andra halvleken ett konstant malande. Man bara undrade när de skulle göra det målet som aldrig kom. Men fotbollen är ju sån.
Men jag tycker om det. Jag tänker på det mer och mer. När tränare blir intervjuade och spelare. Egentligen vill jag aldrig höra, känner jag, att vi var mycket bättre. Alltså, det är bara irriterande. Även om det går att bevisa med statistik och allting, så är ju fotbollen så, som du säger, att det är så himla ofta som ett sämre lag då, inom citationstecken, får ganska bra resultat. Så säg aldrig vi var mycket bättre än vad de var, men tyvärr blev det bara oavgjort. Ja.
I slutändan handlar det ju om att faktiskt vinna matcherna. Sen spelar det ingen roll vem som spelmässigt har haft det bästa spelet, för det får man ju tyvärr inga poäng för.
Nej, är man ens bättre då? Alltså, egentligen.
Nej. Du är bättre på fel sak.
Ja, exakt. Du är kanske bättre på att hålla i bollen, men inte bättre utdelning. På att göra mål. Ja. Men sen ska jag ärligt erkänna att jag säkerligen har sagt grattis till 1 poäng i någon intervjusituation. Men då har det kanske varit när laget har varit de har fått en poäng i sista sekund eller någonting sånt, att det upplevs som en vinst. De var på väg att förlora och så precis fick de kanske en poäng. Men jag tycker att inställningen från Sirius är helt rätt. Du kan ju inte gå in i matcher och tänka att du, här har jag ingen chans, eller här kan jag bara komma ifrån med en poäng, utan såklart måste inställningen som tränaren liksom skickar till sina spelare vara att vi ska vinna matcherna.
Men om du står i en intervjuposition och så kommer tränaren Ramsey och säger, är jag fel ute om jag säger grattis, det är en poäng? Ni var rätt hårt pressade mot slutet eller någonting sånt där. Det är ju ett påstående i den frågan, men samtidigt är det ju liksom ett sätt att, du kan nog säga grattis, det är en poäng. Skulle han säkerligen svarat då? Klart att jag gärna tar 3 poäng, men det är klart att det kommer från Malmö med en. Det är inte så dumt alltså så.
Nej.
Men när andra lagets tränare klappar dig på axeln och liksom lite, grattis till en poäng, hörru. Det var ni ju inte värda. Men visst. Sno den bara mer grisspel och åk härifrån. Det är klart, då blir ju svaret ett annat.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Ja, det var ju dart förra veckan. Och dartdomaren där, han hade inte klarat decibelmätningen inte.
Nej.
Man hörde, det hade inte gått, det kan jag säga direkt. 180! Det hade inte klarat sig, det hade varit många som hade anmält honom. Men det blev kärlek en gång till, och den här gången så inbillar jag mig ändå att det blir utav viss mer fysisk tyngd. Dragkamp nämligen, och Camilla, till allas vår stora glädje, anmälde sig och sa, det här tar jag. Varsågod!
Ja, men tack snälla. Många av oss kanske mest förknippar dragkamp med en aktivitet på någon släktträff eller sommarfest där gästerna får för sig att mäta muskelstyrka genom att dra ett rep, halvt på skoj och halvt på allvar. Men dragkamp är ju så mycket mer än så. Sporten har funnits sedan urminnes tider, och visste ni att Sveriges allra första OS-guld kom just i dragkamp. Året var 1900. Vi var visserligen lite hjälpta av några danskar i laget, och det var visserligen bara 3 lag anmälda, varav 1 hoppade av, så det blev bara en final mellan det svensk-danska laget och ett lag från Frankrike. Men ändå, OS-guld, hur häftigt är inte det?
Hela 102 grenar finns på programmet. En del av dem känns främmande idag i olympiska sammanhang. Kast med höger och vänster hand i diskus, kula och spjut. Laglöpning 3000 meter där alla går i mål samtidigt. Och den omåttligt populära dragkampen.
1920 så försvann dock dragkamp från OS-programmet, men inte från världskartan. Och idag så arrangeras VM i dragkamp vartannat år av den internationella organisationen med det synnerligen coola namnet Tug of War International Federation. Vad säger ni om det? Och hur exakt går det till då? Jo, man tävlar i lag om 8 dragare, varav den som står längst bak kallas för ankare. Tävlingarna de går i bäst av 3 dragningar, och för att vinna ett drag så gäller det alltså att dra mot sådana laget en sträcka på 4 meter. Något som kan ta allt ifrån några sekunder till uppemot kanske, säg 20 minuter. Tävlingen sätts igång med kommandot fatta linan, sträck, stilla, dra! Och för att bli så framgångsrik som möjligt så gäller det att försöka hålla låg tyngdpunkt, ha kroppen nära linan och händerna tätt ihop. Det kan vara värt att notera om det blir en släktträff eller något här framöver. Och eftersom kroppshyddan har viss betydelse i den här sporten som man kanske kan förstå, så tävlar man också i olika klasser. Vi har herr, vi har dam, vi har mixed och vi har junior eller ungdom. Och inom klasserna så delar man även upp det i olika viktgrupper. Så till exempel damer 500 kilo. Och då räknar man alltså den totala vikten på laget ifall någon nu trodde någonting annat. Och förutom att vinna genom att då dra motståndarlaget över linjen så kan man även vinna om motståndarlaget får 3 varningar. Och en varning det får man till exempel om man sätter sig ner, låser repet vid kroppen eller flyttar händerna på repet. Det får man nämligen inte göra. Faktum är faktiskt att ingen form av hjälpmedel såsom dobbskor eller handskar är tillåtet. Lite kåda, det får man ha på händerna om man tävlar utomhus, men that's it. Och visst måste man ändå gilla den här enkelheten. Ett drygt 30 meter långt rep och tillräckligt många deltagare för att kunna bilda 2 lag. Det är egentligen det enda som behövs för att kunna utöva dragkamp. Och även om det är en tuff uthållighets- och styrkesport så är det ändå gemenskapen med lagkamraterna som är det centrala. Det finns inte plats för individuella utsvävningar utan det är samspelet som är det avgörande. Och eftersom jag är väldigt svag för alla sporter där laget är viktigare än jaget så skickar jag här med massor av kärlek till dragkamp.
Ja, härligt. Det var, det var mycket nya fakta. Tack så mycket Camilla för en härlig historia. Bland annat noterar jag ju, ja dels, det hade ju varit ett rejält ankare på 500 kilo i sånt fall om det varit en individuell viktbeskrivning.
Kände att det är viktigt alltså, med tydlighet.
Jag ser det här OS-guldet, det hade jag inte koll på att det första svenska OS-guldet var i dragkamp. Och att 3 lag anmälde, 1 drog sig ur och att det var svensk-danskt samarbete bakom det också. Det är ju roligt i och för sig, för Sverige och Danmark har ju inte alltid dragit åt samma håll. Vilket ju innebär att det var bra att danskarna hjälpte oss, eller om det var tvärtom, 1900.
Men är det inte konstigt att dragkamp, jag tycker att det har en given plats i, för mig har det en given plats i, inom idrotten. Jag fick ett tips här från Mikael Häggström på Twitter till @sporthuset. Om en bok. Mm-hmm. Det svenska guldet i OS i Stockholm 1912 mot England beskrivs underbart i Sven Lindhagens bok Mina 15 olympiader och några till.
Svenskarna tvingar engelsmännen att dra på sand istället för på gräs som är det vanliga underlaget. Och det här ändrar förutsättningarna för finalen. Britterna blir rasande och kallar det en skandal. Beskyller sedan domarna för att gynna Sverige. Men inga protester hjälper. Sveriges kraftkarlar, en samling Stockholmspoliser förstärkta med en fiskare från Möja, vinner olympisk guld i dragkamp.
Så den boken, där finns det en skön beskrivning av hur det gick till när Sverige vann dragkampsguldet i OS i Stockholm 1912.
Det hände mycket i OS Stockholm 1912. Där. Det var inte då maratonlöparen försvann?
Jo,
också.
Han irrade bort efter, sig i Sollentuna-trakten.
Ja, dök upp efter 40 år.
Alltså, bara en liten sidospår.
Ja, han försvann. Jag verkligen snackat om stickspår. Han drog iväg. Och det var tydligen någonting med dragkampen där också som var en spännande historia. Ja.
Men håller de sig kvar i... Linan. Riksidrottsförbundet dragkamp.
Det gör de faktiskt.
För visst har de hängt mot repen. Det är många roliga ordvändningar här nu. Ja, några gånger. För jag tror att jag tittat lite här och det ser ut som att liksom, det handlar om att man måste ha ett visst antal anslutna föreningar för att kunna vara med i Riksidrottsförbundet. Och de har varit, det har varit gränsfall för dragkampen flera gånger.
Alltså, Riksidrottsförbundet strök ju 2 stycken medlemssporter tror jag, för att de inte har någon verksamhet helt enkelt, så att de inte åtnjuter möjligheten till att finnas med.
Landhockey tror jag.
Landhockey, och var det inte Bob och Rådel också, eller Kjelke eller något sånt där?
Kjelke.
Som åkte, ja.
Men man gillar ju ändå de här sporterna som känns lite genuina och enkla, och man kan ju verkligen förstå att det här har hängt med i alla tider. Man kan spåra dragkamp tillbaka till liksom forntidens Kina, Egypten. Alltså, det är ju roligt när man får kärleksbomb på sådana här otippade sporter som man egentligen inte har så bra koll på, för man lär sig ju oftast väldigt mycket nytt och man får ju faktiskt en liten kärlek till sporten då.
Visst är det så? Jag ska ju till exempel till dart-VM plötsligt.
Ja, det blir fullsatt. Det var ju flera som skulle hänga med där från förra veckan. Det var ju alla skulle ha en biljett.
Men jag gillar också som du
vet, det är jul och nyårshelgerna. Det är bara blocka.
Ja, det är bara blocka. Men det basala, det grundläggande som du kan göra över hela världen, det gillar jag. Det är som friidrottsgrenarna. Okej, nu har vi ett litet lurigt läge. För Baldersuddevägen, där bor jag, och där är kärlekspåsen. Så jag tänkte vi skulle pröva att ringa min 8-åriga dotter Frida.
Ja, det kan vi göra, men vad vill du henne?
Se om hon kan dra en lapp åt
mig. Jag tror det. Ni ses ju snart.
Hänger du inte med, Lasse?
Men alltså, är det inte dags för olyckspåsen? Jag menar med tanke på hur vårt avsnitt har varit här. Vi har ju snackat rätt mycket om jobbiga grejer.
I den här mardrömspodden,
ja. Ja, det här blev ingen upplyftande historia.
Vi har varit juridik och regler och decibelmätare, vet du.
Ja, vi kollar om Frida hittar båda påsarna.
Hej, det är Frida.
Hej Frida, det är Lasse. Vad gör du?
Jag är i mitt rum.
Men vad bra. Vi har en fråga, vi sitter precis med poddinspelningen här. Och vi undrar om du kan hjälpa oss. Vi har, pappa har glömt den kärlekspåsen och olyckspåsen hemma. Vet du var det finns, vet du var det finns någonstans?
Här är de.
Ja, bra. Det var... Vilken koll, vad snabbt letat. Ja,
har du både kärlekspåsen och olyckspåsen där?
Yep.
Mycket bra. Vi tror att du, det är nog olyckspåsen vi vill att du hjälper oss med att dra upp en av de där lapparna som ligger i den där. Du får ju öppna den försiktigt.
Olyckspåsen?
Ja, det är den svarta.
Man är inne i sporthuset om man liksom så här hemtamt säger, olyckspåsen, är det den du menar?
Hon har ju stenkoll på det här.
Mycket bra Frida. Om du öppnar den så tar du bara och blundar och tar fram en lapp. Och sen berättar du för oss vad det står på den lappen.
Så, ja, nu är det spännande.
Det har dragits en lapp, tycks du.
Vilket dramatiskt.
Okej. Nu håller jag på att öppna den.
Ja, spännande. Berätta för oss. Vad är det för färg på lappen?
Grön.
Grön lapp. Spännande. Kanske alla är i och för sig. Ja. Jag vill nog säga att det är olika. Vad står det på den då? Nu kommer besked.
Den svarta... onsdagen.
Den svarta onsdagen. Mm. Den svarta onsdagen.
Den svarta onsdagen.
Det måste vara onsdagen den 16 oktober, va? 1985. Mm. Svarta onsdag. Mm. Fotboll, ja.
Ja, men bra. Då kan du...
Jättebra, Frida. Tack snälla för hjälpen. Vi funderar vidare på vilken svart onsdag det är som menas.
Vad tror du kan vara svarta onsdag, Frida?
Jag vet inte.
Nej, det ska vi reda ut.
Ja, vi får titta på det. Tack snälla för hjälpen, Bussigt. Du får sätta på det där locket och stänga det ordentligt igen och lägga undan påsarna. Tack för hjälpen. Ja, tack så mycket. Hej. Det var en strålande insats av Frida Åström. Mycket bra.
Imponerande.
Det var väl den
mest imponerande 16... att hon också kunde läsa din handstil, Tommy.
Ja, jag vet. Den är lurig.
16 oktober 1985, det är alltså då som Tommy Engstrand säger det klassiska när han sitter i kylan i oktober där i Tyskland och kommenterar i radio och säger det är 2 minuter kvar och jag ger er inget hopp.
Jag ska förklara nästa vecka varför det här var så otroligt speciellt också. Varför det var så chockartat för Sverige. Här är Fridas penna förresten, kan vi skriva upp en på
det kan ha varit den största pennan jag någonsin har sett, Tommy.
men alltså hur kan, men
vi måste lägga ut en bild på den här.
Den här måste läggas ut en bild på. Men hur kan du komma ihåg och ta med Fridas penna i en storlek som i och för sig är i ögonfallande, så den fattar jag att du tar med, och glömma kärlekspåsen och olyckspåsen? Det är ju en märklig prioritering.
Ja. Nej, men jag börjar hamna lite i Jens-träsket den här sommaren och glömmer både det ena och det andra faktiskt.
Det var den största pennan jag sett.
Faktiskt. Nästa vecka, Tommy.
Ja.
Eftersom vi har en olycka att ta itu med så efterlyser jag då lite mer positiva ämnen kanske, eller?
Ja, efter detta mardrömsupplägg. Alltså vi måste ju... Men vet vad jag har på slutet här?
Nej.
Jag har en liten god bit till dig, Camilla, du som ser oss på Skype. Det är nämligen så att Lasse och jag har en ny hund.
Det blir man ju genast glad över.
Officiellt sedan några veckor tillbaka.
Nu har jag upp stor bild här så jag verkligen ser. Ja.
Ja, ett halvår gammal häromdagen, va? Mm. Frankie, döpt efter en av dina favoritartister, va?
Ja, Frank Sinatra. Ja. Det var du, det var ditt förslag, Tommy. Mm. Och din pappas favoritartist. Din pappa gick ur tiden för, det var väl 25 år sedan eller någonting sånt där.
Ja.
Men han, det var ju Frank Sinatra. Så att, då var det Tommy som föreslog Frankie Boy.
Jag gillar att...
Och nu lägger sig Tommy under bordet, för där ligger nämligen hunden.
Och sover. Och har sovit länge. Upp den stackaren.
Ja, det är inte så schysst kanske.
Och här kommer han. Här kommer Frankie.
Nej, men titta på det där.
Här kommer Frankie.
Hallå Frankie.
Där är
hallå där.
Vi måste ta ut...
Om ni vill ha en hundvakt i Övik så hör av er.
Nu hör han dig.
Hej Frankie. Oj, 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 vad söt. Det är sånt här ljud man egentligen ska bipa för att man låter så otroligt töntig. Men det är svårt att låta bli att göra annat. Vi tappar all vår pondus och trovärdighet i detta nu. Men det är okej. Har ni vägarna förbi Övik snart eller?
Ja, vi
kör. Jättefin.
Nu kommer ju inte hunden somna igen i och för sig.
Nej, det var inte så schysst på det
sättet. Så att, nu blir det ju lite mer
livat. Han såg faktiskt lite nyvaken ut, men bedårande söt.
För att hitta något positivt här på slutet efter en tuff timme.
så är det ja, det här men med, tuff med, men viktig.
Ja, viktig. Alltså,
livet är ju inte bara,
nej, precis. Det är inte bara glamour.
Joller hela tiden. Va? Man måste ju också säga att nu får det vara nog.
men du har ju lite så här skön känsla kring det som ska hända. För nästa vecka när vi har podden, Lasse, då är du väl på väg till New York, va?
Du tänker på Hamiltonian?
Ja.
Ja, alltså det här är ju fruktansvärt nervöst.
Är det nästa torsdag åker, eller?
Ja.
Samtidigt som avsnitt 203 kommer ut då.
Okej. Okay. Ja, det är ju alltså så att jag är delägare i en häst som ska starta i Hamiltonian som är världens största travlopp. Eller det finns ju flera stora travlopp, Prix d'Amérique i Paris och Elitloppet på Solvalla och sådär. Men det här är största travloppet i världen för treåriga hästar. Och det avgörs i New Jersey på Meadowlands banan första lördagen i augusti. Och ni som följer podden vet ju att jag har ju varit där förut och sett Hasse Backo och jag är delägare bland annat i den här hästen. En norsk kille som heter Morten Langli, norsk kommentator förresten. Och sen är det ju Anders Ström som ju är storägare i den här hästen. Men den har ju varit enormt bra, den är klassad som favorit i loppet och den pratas om att den ska gå världsrekordtid. Det är så positivt på alla sätt så jag är oerhört nervös. Mm. För då går det ju alltid åt helvete.
Nej, men, så att tänka.
Därför så...
Han satte väl världsårsbästa här om sist?
Ja, bra koll. Ja. Green Shoe.
Jag skulle vilja ha haft en liten kamera som satt där och kunde filma dig under loppet, Lasse. Och sen så hör man Backe, men lugn! Eller vad det andra brukar säga.
Han vinner, men lugn!
Men lugn! Men ja, jag är inte
vi
bra
saknar man Backe lite då och då.
Ja, men det gör man ju faktiskt. Ja.
Vi ska faktiskt
han är
gå
ju
på...
Härlig man.
Jo då, jag kan hälsa. Men vi ska gå på baseball.
På Yankees?
Ja.
Alltså nu har ju vi varit, du och jag en gång.
Ja, New York Yankees mot Boston Red Sox. Det är väl en av de mest klassiska baseballmatcherna eller rivalmötena som finns i alla former av lagidrott, tror jag. Det ska vi gå på fredag.
Det är kul att de sopar banan där, så YMCA och sådana saker.
Ja, exakt. Ja. Mycket märkligt. Men God bless America. Men det är för att hålla nerverna i styr, som det heter. Och det ligger mycket i. Nej, det är mycket spännande detta. Första lördagen i augusti.
Vilken jäkla trip ni har planerat där.
Mm, det blir spännande. Alla världens travblickar är ju där.
Undra eller riktas kanske om lite. Hästar blir nervösa.
Ja, den här hästen vi har, den var ju skogstokig förra året. Den sprang ju rakt in i, du vet, startbilen har ju så, då fäller den ut vingarna och börjar köra. Då sprang den ju bara rakt in i vingen.
Oj då.
Och blev förbannad över att inte vingen gav vika. Och sen galopperade den ju hejdlöst och sprang i fatt allihopa och ledde in på upploppet och sen var den helt färdig. Men i år har det väl sett bättre ut. Peppa, peppa nu då.
Vi kommer tänka på det, Lasse, när vi kör avsnitt 203 nästa torsdag. Stort tack för idag, Camilla.
Tack så mycket.
Jättekul att du var med igen. Och som en liten avslutande hyllning till de här djuren då, till Green Shoe som ska tävla i New York. Och Frankie Boy efter en stor artist. Så tänkte jag att ytterligare en som jag tror kan bli stor artist, vi hörde henne redan i avsnitt 200, Jolina, skulle få avsluta musikaliskt.
Med New York, New York då, eller? En sak bara, alltså New York, New York är ju dels, det är ju dels staden, men också staten New York, New York. New York ligger alltså i New York. Men den är ju ursprungligen faktiskt, och eftersom det är Jolina som ska framföra den, det är värt att säga tycker jag, inte just Frank Sinatras, utan Liza Minnellis. Och det kan ju också vara värt att få lite feeling för, faktiskt. Start spreading the news.
Och vi hörs igen nästa vecka.
Ha
det bra.
Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond streets. melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York and New York.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.